What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color?
Du lyssnar på Tyresradion 91,4 och det här är konstpodden nummer 4. Tyvärr har vi inte Eva Kinnonen med oss idag, men istället hälsar jag välkommen till Mikaela Karimi.
Tack.
Vem är du?
Jag heter Mikaela Karimi och arbetar som skulptör med verkstad här i Tyresö vid Konstverket, ungefär vid Nyboda skola. Jag är också Tyresöbo. Jag bor här med min man och tvillingar sedan 2 år tillbaka.
Tvillingar?
Ja, det är mycket.
Det är mycket att göra med dem.
Ja, men det är också härligt. Men annars föddes jag i Nacka 1987 och jag är utbildad vid Viks folkhögskola, Edinburgh's Telford College i Skottland och Konstfack. Och i mitt skapande jobbar jag mycket med relationer och feminism och moderskap och försöker liksom skapa, ja, men kompromisslöst och gestalta utifrån ett väldigt personligt perspektiv. Ofta med rötterna i klassisk skulptur. Och ofta kan också samhällsfrågor komma in i mitt skapande, till exempel kriget i Gaza.
Hur då?
Ja, men det kan vara att jag gestaltar till exempel personer eller barn som jag sett bilder på i kriget och gör en konstnärlig tolkning med de känslor som jag känner inombords inför det här kriget som är så fruktansvärt.
Inspirerad av Guernican?
Ja, men lite så. Jag tänker nog konst som något väldigt kraftfullt. Att man liksom kan säga saker i konsten som man inte kan säga verbalt. Och att man kan beröra på andra sätt än, ja, än om man säger något. Okay, men jag har alltid varit kreativ. Jag har alltid gillat att jobba med händerna och skapa. Och har gjort det sedan ungefär 10-12 års ålder. Och från 16 så har jag haft utställningar.
Jaha, du började skapa redan vid 12-13 års ålder.
Det har liksom varit en del av mitt liv. Jag har alltid tyckt om det och liksom funnit någon sorts tillfredsställelse. Och, sen har jag hållit på med andra saker också som alla andra barn. Men konsten fångade mig väldigt tidigt.
Och du har gått i många konstskolor.
Ja, men det är väldigt vanligt att man gör det. Så först gick jag en förberedande konstskola, en folkhögskola efter gymnasiet. Sen kom jag in på Konstfack. Men efter ett år så tog jag ett break och studerade mode i Skottland istället.
Det var ovanligt.
Ja,
hur kom det sig?
Ja, men jag tror att också att jag kom in på Konstfack väldigt ung. Jag var runt 20 år. Och jag var väl lite osäker på vilken disciplin jag skulle välja. Jag hade jobbat mycket med måleri och teckning innan och blev på Konstverk helt fångad av en teknik som heter screentryck. Där man jobbar ofta med att man trycker på kläder och t-shirts och så. Så efter jag hade gått en kurs i screentryck på Konstverk så blev jag helt hooked och bestämde mig för att jag vill nog jobba med textil istället. Och så kollade jag lite olika skolor i Sverige och många av dem var privata. Man fick betala liksom väldigt mycket pengar för att gå där. Och så kände jag väldigt djupt inom mig att jag var väldigt nyfiken på att bo i ett annat land. För jag har väldigt internationell släkt och hade också gått en internationellt gymnasium. Så jag var väldigt öppen för det. Och så hittade jag den här utbildningen i Skottland som var väldigt grundläggande och bestämde mig för att söka. Och kom in.
Hur gör man när man skapar mode?
Man kan jobba väldigt olika. Ofta jobbar man i kollektioner med teman.
Du ritar först hur det ska se ut som färdigt.
Precis. Man börjar med en skissprocess där man liksom kanske utgår från ett visst tema. Det kan ju vara vad som helst. Sjunde inseglet eller Frida Kahlo.
Döden. Ögonbryn.
Ja.
Var det sånt du var inspirerad av?
Nej, jag var nog väldigt inne på vackra saker när jag jobbade med mode. Jag ville skapa liksom estetiskt tilltalande plagg. Så jag jobbade väldigt mycket med mönster i olika former.
När du säger mönster, var det klänningsmönster eller tygmönster?
Alltså tygmönster. Jag screentryckte mycket och skapade också mönster i InDesign och Photoshop och Illustrator som jag sen, kan man säga, framkallade på tyg.
Var det damkläder eller?
Ja, det var blandat med främst dam. Men vi gjorde också mycket så här basic plagg som var mot både dam och herr. Och, men det var jättehärligt. Jag har jättemånga fina minnen från de här modeåren. Och höll på med mode i ungefär 10 år. Tills jag kände att jag var redo för något nytt. Bland annat fick jag åka till Jakarta Fashion Week med H&M och RT Stockholm. Och prata om hållbarhet och så. Så det är väldigt, alltså mode är ju en bransch. Man driver ju verkligen ett företag som måste gå med vinst. Men jag försökte verkligen plocka russinen ur kartan och skapa något unikt och någonting som jag kunde stå för.
Men du, när du börjar, tänkte du först då det här ska bli en klänning? Eller hur tänker man? Nej, det bidde inte en klänning, det bidde bara, ja.
Ja.
Som den där sagan.
Ja, nej, men ofta har man ju såna här grundplagg som man utgår ifrån. Och ofta när man har jobbat länge med mode, då har man kanske en viss stil. Då kanske en viss silhuett pratar på någon, alltså hur plaggen sitter. Och jag utgick ofta från tights, trikåklänningar och sweaters, collegetröjor. Men ofta börjar man ju i någon sorts tema. Till exempel så hade jag ett japanskt tryck av Hokusai som heter The Great.
Vad heter det?
Det är ett japanskt trätryck av Hokusai, japansk konstnär.
Hokusai.
Ja, det är en japansk konstnär som har gjort ett tryck som är väldigt berömt som heter The Great Wave. Och då baserade jag hela den kollektionen ur det trycket och liksom tema havet och olika mönster som man kunde associera med det. Så, men jag tror att många jobbar ju med mode väldigt olika. Vissa gör ju bara vita t-shirts med någon cool liten detalj. Men jag försökte jobba väldigt tematiskt och så.
Hade du tryck på college-tröjorna då? Eller var det vävt?
Ja, det var tryck som jag gjorde själv, ofta i verkstaden. Sen hade vi produktion i Kina, Lettland och Malmö också. Så man kan väl säga att jag jobbade väldigt utforskande med mode. Hur kan man producera? Vad är hållbart? Liksom, hur kan man gå med vinst? Hur kan man fortsätta jobba med det här?
Gjorde du först en kollektion och sen sålde den till något företag? Eller hur gick det till?
Ja, jag jobbade lite bakvänt. För ofta gör man ju en kollektion och sen säljer in och sen producerar. Men jag tog risken att producera först och sen sälja in. Och jobbade både mot butiker men också enskilda personer via liksom Instagram och vår hemsida och så. Ofta i limiterad upplaga. Så det var, vi gjorde ofta kanske max 10 stycken per varje storlek och modell av det, de plagg vi hade.
Men då var ju handgjorda i princip.
Ja, vissa plaggen var det. Jag har sytt väldigt mycket tights i mina dagar. Ja. Men jag hade också en del som var ateljébaserad som var mer inriktad på handklippta detaljer och skrädderitekniker och så.
Kan du sy själv?
Ja, det kan jag.
Du syr dina kläder kanske?
Ja, vissa. Nu är jag mest fokuserad på konsten. Så där ligger allt mitt fokus. Mm. Men om jag skulle vilja, absolut.
Så du höll på med mode i 10 år.
Ja.
Var höll du till då? Var du i Sverige eller var du kvar i Skottland?
Ja, jag jobbade lite med mode i Skottland. Men där gick jag mest i skola. Jag extra jobbade lite som smyckesdesigner för ett kinesiskt företag när jag var där och praktiserade på olika modestudios.
Vad hade du för material då?
Swarovski-kristaller mest.
Jaha. Olika men de typer. Måste sitta i något?
Ja, vi hade olika typer av hängen.
Guld eller?
Silver mest. Men när jag kom hem från Skottland så hade jag först min verkstad i min pytte lilla etta som jag bodde i min studentlägenhet. Och sen hittade jag en verkstad eller en ateljé i Hökarängen som då hade väldigt många billiga ateljéer som man kunde liksom komma över till ett bra pris. Och, ja. Så, men nu är jag i Tyresö i min keramikverkstad vid Konstverket. jag är oerhört glad över.
Du både bor och verkar i Tyresö.
Ja, jätteskönt.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Slippa åka.
Ja.
Jaha, när du hade hållit på med mode i 10 år, då var det något annat som lockade.
Ja, men precis. Men jag tror att jag har varit lite sådär. Jag har liksom snöat in på ett område som jag inte riktigt har kunnat eller förstått. Och så har jag fördjupat mig och lärt mig nya saker. Och när jag till sist har känt att ja, men nu vet jag vad jag håller på med här. Då har jag liksom sakta smygit mig vidare till ett annat område. Det är dumt kanske. Vissa människor verkar liksom, de håller på med en grej hela livet och är jättenöjda med det. Men jag har alltid varit, ja, men så här, letat efter något jag behöver förstå eller liksom fördjupa mig i. Och jag tror att det var därför också jag sakta började glida över till att jobba med skulptur. För jag tyckte att nu kan jag det med mode och jag ser begränsningarna och vad jag inte kommer klara av. Och nu är det spännande att gå in i något nytt som är helt öppet för mig. Sen har jag jobbat mycket med konst innan modet och jag har ju också haft utställningar och liksom skulpterat och gått konstskola för det. Men jag har inte haft en keramikverkstad innan.
Du har hunnit väldigt mycket trots att du är så ung.
Ja, men det är så när man har lite fart.
Ja.
Nu har jag ju familj så nu får jag ha lite mindre fart. Men då kanske det blir lite bättre kvalitet också. Ja. Att man fördjupar sig lite mer.
Men hur fastnar du för skulptur? Har du någon förebild?
Ja, jag har flera. Men det kan behöva inte alltid vara skulptörer, men ofta kan jag bli väldigt förförd av de som är tekniskt skickliga. Om man kan liksom gestalta någon eller något fotorealistiskt tycker jag är väldigt så här kittlande.
Du omsätter alltså foton till tredimensionella skulpturer, kan man säga så?
Ja, men ofta med en liten surrealistisk twist.
Lite Salvador Dalí över det hela.
Ja, eller att jag kanske överdriver något. Till exempel gör jag mycket sån här torsos, sån här kroppar, alltså skulpturer.
Utan extremiteter?
Precis, sån här modeller på kroppar utan armar och ben eller huvud. Men när jag gör dem så överdriver jag formerna och gör någon som kanske har liksom hängande bröst eller breda höfter, sned rumpa. Ja, så jag jobbar ju mycket med kropp och kroppsnormer också i mitt skapande. Och tycker det är väldigt spännande där hur man kan gestalta en form eller en person. Mm. Och att vi ser ju inte ut alla som vi är 20. Nej, men ändå är det något som samhället liksom intalar oss att det är dit vi ska sträva tillbaka. Och vilket jag tror skapar väldigt mycket press hos människor. Så när jag jobbar så jobbar ju bland annat med kroppar då och liksom ifrågasätter det här lite och ser hur kan man göra annars? Hur ser människor ut generellt egentligen?
Är det något som sticker ut som är det mest intressanta tycker du?
Ja, men jag tror att det är våra små egenheter. Alltså, när jag gick på konstskola då vet jag att jag var jättefascinerad över de här äldre kvinnorna som hade fött så här 5-6 barn och hade liksom en kropp som hade levt. Och det tycker jag är jättespännande. Att man liksom låter sitt liv gestaltas i sin kropp. Och det är mer spännande än en perfekt trimmad gymmänniska liksom med noll fett på kroppen.
Och ändå är det som många unga tjejer nu eftersträvar.
Ja, men precis.
Slät hy och inte, ja, näsan måste fixas till och allt möjligt.
Ja, jag önskar liksom människor vara lite mer nöjda med sig själva och vad man klarar av generellt sett.
Jag tror man skulle må mycket bättre om man var nöjd med sig själv.
Ja, men faktiskt. Och jag tänker ofta på de här, det finns ju de här Venusfigurinerna eller fruktbarhetsgudinnorna som man har hittat liksom när man har haft arkeologiska utgrävningar. Och alla de kvinnorna är ju liksom, de är överviktiga eller de har hängande bröst eller breda höfter och de ser helt annorlunda ut än de skulpturer eller bilder vi ser på människor idag.
En Barbie.
Ja, men lite så liksom. Så, ja. Men oftast börjar ju min process mycket att jag skissar och reflekterar kring något.
Är det mest kroppar? Har du ansikten med ibland också?
Ja, jag har mycket ansikten också. Men jag tycker gestaltningen är väldigt spännande. Alltså hur vi ser ut. och så. Men det, jag tror också att det handlar lite om att jag... Ja, men det är jag nyfiken på, för jag känner inte riktigt att jag bemästrar det än. Så därför är jag där och liksom grottar och nördar.
Du lyssnar på Konstpodden nummer 4 på Tyresradion 91,4 med mig Gunnela Grell Lundgren. Här berättar konstnären Mikaela Karimi om sitt konstnärskap och bland annat om sina verk hon har utställda på Konsten i skogen, utställningen som pågår till 15 september i Albyspåret.
Vi får se lite. Just nu håller jag på att förbereda mig inför höstrundan som är här i Tyresö, arrangerad av Konstrundan Tyresö.
Den är i mitten på oktober.
Precis. Vi kommer att ha en samlingsutställning i Bollmoradalens kyrka 4-15 oktober som man jättegärna får komma på. Sen är det också öppna ateljéer 12-13 oktober. Då kan man komma till mig om man vill.
Ja.
Och många andra konstnärer.
Och ni är ju många i konstverket.
Ja, man är jättevälkommen. Jag kommer ställa ut skulpturer men också bruksgods som jag gör. Böll, skålar och vaser.
Det där har jag tänkt på, att varje föremål är designat av någon.
Ja.
De här mikrofonerna vi har till exempel. Det är någon som har suttit och ritat på dem och tänkt att...
Ja, men precis. Alltså formgivning är ju jättespännande. Ja, men det är också viktigt med konsten i samhället tycker jag. Att konst inte är något som sker någon annanstans, utan att vi här i Tyresö också har konst runt omkring oss.
Och bruksföremål kan ju vara väldigt vackra.
Verkligen.
Du har också föremål med i konstrundan i skogen.
Precis.
Som håller på nu.
Mm.
Och den hade vernissage 24 augusti. Och håller på till
15 september.
Just det, så är det.
Och vi är totalt 11 konstnärer som är med. Varav jag är en av dem. Det är, jag är med 2 konstverk. En heter Pregnancy Torsos. Där jag har gjort små torsos som är gravida. Oftast brukar man se torsos lite mer så här finlämmade. Men jag tyckte att det var fint att fånga en gravid form. Och sen har jag ett annat verk som heter Body Vibes. Där jag har skärt ut olika kroppsformer i plywood. Och satt ut i skogen. Så man får jättegärna ta en tur runt Eliusspåret. Antingen för sig konsten men också jogga runt. Och...
Ja, och stanna till och titta, och så har du en liten skylt.
Ja,
där
precis.
Det står lite, ja, står lite om dig och din konst.
Ja, och det finns också kartor i början och slutet av Eliusspåret som man kan ta med. Och kolla på med en tipsrunda bakom med lite kluriga frågor om man är lagd åt det hållet. Ja.
Så kanske man tänker, nej, jag måste gå om igen så jag kan svara på allting.
Ja, men det är kul faktiskt. Det jag tycker är roligt också att vi är i skogen, det är för att vi möter helt andra människor där än vad som kanske skulle sökt sig till ett galleri. Så det här är ju människor, ja, men som också tänker jag så här att, ja, men man ser konsten i ett annat sammanhang. För annars är man ju oftast i ett vitt rum och ja, bara placerar ut det. Men här är det ju verkligen en del av skogen och naturen. Regnar det så regnar det och... Blåser det så blåser det, men... Och det påverkar konsten.
Det mesta håller. Öppet, ja. Dygnet runt och i ur och skur.
Ja, verkligen.
Ja, ända till den 15 september.
Ja.
Så det är lite tid kvar än.
Mm.
Det är keramiklera du jobbar i.
Mm, främst stengodslera.
Ja, kan du berätta om vad det är för beståndsdelar i den? Lera som lera, men så är det inte.
Nej, det här är ju förberedd lera. Sen finns det ju leror med olika, vad ska man säga, hårdhet eller olika grad av chamott. Som är liksom en fin sand eller grus som gör liksom leran mer eller mindre stabil.
Blandar du något själv?
Nej, det gör jag inte.
Du köper färdiga.
Ja,
hur precis. Kommer det i lådor?
Ja, men det kommer ofta in plastat. Så här 10 kilo i taget och... Jag arbetar främst med en lite hårdare lera som heter K129. Men det finns ju jättemånga andra leror man kan använda som är bra på olika sätt. En lera många pratar om när man drejar till exempel är fylleleran.
Den, fylleleran?
Ja, den är tyvärr nästan slutsåld nu och kommer inte tas ut mer av. Men det är en av de här få svenska lerorna man har haft i Sverige. Men den främsta leran jag har köper jag från en butik i centrala Stockholm. Och jag har för mig att den kommer från Tyskland.
Men den köper man kilovis då?
Precis. Sen kan man ju, alltså man kan bryta sin egen lera, men det är en himla process. Först ska den torka och så ska man sila den och blöta upp den och så.
Du sa bryta sin egen lera. Vad utgår man ifrån då?
Nej, man kan gå ut i natur.
I berg, ett berg?
Nej, men i en leråker till exempel.
Jaha.
Men du måste ju rensa leran på alla andra beståndsdelar. Så min rekommendation om man vill börja med skulptur, det är ju att köpa lera. Och det finns ju också leror som man inte behöver bränna i keramikugn utan som är självtorkande. Och så man kan liksom måla på akrylfärg till exempel.
Ja, nu sa du ju flera grejer där. Hur gör du? Behöver dina alster brännas?
Ja, det måste de. Annars så går de sönder. Och obränd lera är väldigt porös. Så det är därför man ofta vill ha en verkstad. Där man liksom både gör skulpturen, bränner och sen glaserar. Alltså lägger på ett sorts glasskikt.
Jag tänkte säga det, att en del är väldigt blanka och det är glaserat alltså, efter bränningen.
Ja, precis. Man gör först en bränning som heter skröjbränning och sen gör man en andra bränning om man vill, som heter glasyrbränning.
Gör du sånt själv?
Ja, jag har en keramikugn.
Som du har i konstverket?
Precis. Jaha. Det måste man ha om man jobbar med keramik, annars är det helt omöjligt.
Och då är man välkommen att titta på den i oktober då, där, när ni har öppna ateljéer.
Ja, precis. Man är öppen och kika in i våra ateljéer och se hur vi jobbar, ta del av våra arbetsprocesser. Och, ja. Så jag tror också att flera av konstnärerna som är med i höstrundan kommer ju ha verk till salu.
Ja, det tror jag
vilken
också.
Vilken en stor rekommendation, att om man vill stödja lokala konstnärer eller ge något som är helt unikt, så är det en fin chans.
Du är med i föreningen Konstrundan också, antar jag.
Ja, precis.
Nybliven medlem?
Sedan i år.
Sedan i år, ja.
Men jag tycker jag har blivit välkomnad och fått en bra plats där. Och det är kul att vara i ett sammanhang. Annars är man ju mycket på sin egen kammare och jobbar. Och här får man liksom vara en del av flera och lära känna andras så här arbetsprocess och hur man tänker. Och det kan vara väldigt olika i konst. Alltså konsten har ju olika funktion. Vissa utgår ju från det estetiskt vackra till exempel. Man vill skapa vackra objekt. Medan andra, som jag kanske mer vill skapa konst för att röra om i grytan lite. Eller liksom, alltså jag ser ju konst som en... Det kan vara liksom en motståndsrörelse, eller det kan vara liksom, man kan vara politisk eller säga saker som annars är svåra att säga.
Jag vet att jag frågade dig en gång förut, måste konst vara vacker? Och det har ju du svarat på nu, kan man säga.
Ja, nej, men jag tycker nog inte konsten måste vara vacker, men den måste beröra.
Det är det viktigaste.
Ja, det för mig är det. Att den vågar säga något. Att det kanske är nya perspektiv på något man har gått och tänkt på eller något man inte har tänkt på alls. Men ändå så här, wow, aha, ja, men så där kan man ju se det också. Alltså, hantverk och keramik är supertrendigt just nu. Alla keramikkurser är helt fulla överallt. Så det är ju något med leran och keramiken som är lite lockande.
Den att knåda i någonting.
Ja. Men jag kan tänka mig det i vår digitala värld, att man saknar något som är väldigt liksom grundläggande. Liksom alla kan ju göra en liten skål.
Tror du?
Ja, men dreja kan ju vara en nästan magisk konst tar tid att lära sig.
Ja, jag tänkte fråga dig, håller du på med drejning också?
Ja, det gör jag. Men jag skulle vilja säga att jag är nybörjare där lite mer. Ja, jag drejar lite skålar och så.
Men det ska bli kul att se på Konstrundan. Det är inte Konstrundan, det heter Öppna ateljéer. Var det så?
Ja, precis. Mm.
Du sa du hade en ateljé i Hökarängen, men den har du inte kvar.
Nej, precis. Jag såg upp den när vi flyttade därifrån.
Och nu kallar du ditt rum för verkstad.
Ja, keramikverkstad. Mm. Sen delar jag med två andra personer också. Men det är väldigt härligt tycker jag. Att man liksom ser andra skapande och kan diskutera sitt eget skapande med andra.
Mm. Och kanske vardagssituationer också.
Ja, ibland tänker jag ibland att de här ateljéerna eller och liksom konstcentrumen har ju andra fördelar också. Det är ju som en terapistation ibland. Men man pratar ju mycket om hur man har och hur man mår, olika liksom samhällsfrågor. Ja. Så det är ett väldigt viktigt centrum med flera aspekter. Sen kan jag känna att vi saknar ett kulturcentrum lite här i Tyresö. Vi skulle ju verkligen behöva ha en satsning där.
Vi har väntat i många år, så vi får hoppas att det blir någon gång.
Ja, jag håller tummarna.
Hur gör man om man vill börja med keramik? Man går till dig och frågar, kanske.
Ja, vi har inga kurser just nu, men det kommer i framtiden. Men det bästa är ju att man söker efter en lokal kurs, en hantverkskurs. Det kan finnas på de här olika folkhögskolorna eller studieförbunden till exempel. Man kan ju också köpa hem självtorkande lera och sitta hemma i sitt kök om man vill. Det går också bra.
Det är sådana råd man behöver om man ska börja. Jag kan inte. Det blir så kladdigt. Man kan lägga ut en vaxduk kanske.
Ja, men absolut. Man kan ha också ett slitet bord någonstans om man har plats för det. Jag tänker också att man inte behöver vara så himla rädd. Hur att det ska bli på ett visst sätt. Eller att man liksom låser sig vid att nu ska jag göra det här. Oj, det blev inte det. Men det blev ju fel. Utan man måste vara lite öppen där. Vad man själv hittar för konstnärligt uttryck.
Kan man, om man tycker att nej, det här var ett misslyckat, kan man använda den leran som man just har format och göra något annat utav den? Eller har det torkat för mycket då?
Nej, det går jättebra. Det är det som är så bra med lera, att om något torkar för mycket, då kan man blöta upp det igen och knåda om det. Och så kan du göra en ny skulptur. Men min rekommendation är ju att söka sig till en kurs. För keramik kan vara ett område där man behöver mycket verktyg och prylar. Du behöver en ugn, du kanske vill ha en drejskiva. Då är det nästan billigare att liksom, du behöver ju glasyrer. Men jag tänker att då kan man väldigt lätt hoppa på en kurs och testa där först. Innan man köper in massa grejer själv.
Man jobbar ju mest med händerna, eller hur?
Ja, man kan också forma med hjälp av kavlar och ja, olika så här. Många så här köksverktyg man har hemma är väldigt bra.
Ja.
Vitlökspressar till exempel.
Det kan man få se om man går till dig.
Ja.
15 oktober.
Precis, då kan man kolla in hur det ser ut i en keramikverkstad.
Ja. Det ska bli spännande att se.
Ja, ja. Och jag tycker det ska bli kul också att träffa alla Tyresöbor.
Ja, alla kommer.
Ja.
Det brukar vara ganska välbesökt. Ja du, Mikaela Karimi. Det var kul att höra det här från dig. Och det ska bli ändå roligare att se din verkstad sen och höra dig berätta på ort och ställe.
Ja, men, hur det är. Ja, men tack. Det var jättehärligt att få vara här.
Ja. Det här har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Och det är konstpodden nummer 4. Och tack Mikaela Karimi att du har berättat det här för oss.
Tack.
Och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Då ses vi i skogen eller på konstverket eller något. Tack ska du ha. Hej då. I wanna know, I wanna know. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green, or pink, or black, or white. I could be every color you like.